Då var det dags igen för ett avsnitt av Offsides podcast med Johan Orenius och mig, Anders Bengtsson. Detta avsnitt 139, Johan.
Jag tänkte att vi skulle skita i att den gamle greken Karagounis har gjort 139 landskamper och att vår nu avlidne vän Nils Lidholm gjorde 139 mål i sin karriär.
Och ja, och vi behöver inte säga att han kallas Il Baroni heller.
Nej, och vi behöver inte gå in på hans kärleksliv som vi gjorde en annan gång heller. Utan vi kan väl gå direkt på plotten i det som var avsnitt 139, alltså samma nummer som vi har poddavsnitt nu i gamla tv-såpan Rederiet. Mm. Avsnitt 139, det hette Tappert försök.
Ja, precis.
Kan man känna igen sig ibland. Och plotten löd så här: Joker, Uno och Gustav tror att kackelackorna kommer från det igensvetsade förrådet. Nu ska dörren upp. Tony anstränger sig för att Jonas ska tycka om honom, men det hjälper inte riktigt. Margareta berättar för sin man Helge att hon vill skiljas. När Helge förtvivlat går därifrån kommer Bengtsson fram och erbjuder sin hjälp.
Och Bengtsson, Vera Bengtsson.
Ja, säkerhetschef på Freja.
Ja, du vet, Vera Bengtsson som spelades av Yvonne Chalosk, tror jag det uttalas.
Väldigt skickligt spelad.
Mm. Hon jobbar ju idag som passkontrollant på Landvetter.
Där ser man.
Där ser man. Ja. Det kan man tänka på när man glider igenom passkontrollen där.
Ja, vi har inte fått en enda reaktion, men mått lite dåligt själva för att vi glömde vår egen födelsedag förra veckan. Mm. Det vill säga poddens födelsedag.
Som fyller tre.
Ja, och numera då 3 år och en vecka. Mm. För jag tror att om man ska vara... För jag minns nämligen att när vi hade spelat in vårt allra första avsnitt, det gjorde vi på Journalisthögskolans lokaler i Göteborg. Mm. Och så efteråt när vi... Var det en viss anspänning då?
Ja, vi visste ingenting då om hur detta skulle slita eller utvecklas.
Eller hur det hade gått. Man hade inget att jämföra med. Men för att lite lugna oss själva så smet vi in på något schapp på Järntorget. Och jag minns att det pågick Australian Open i tennis på TV.
Det var så nöla.
Ja, exakt. Trots att klockan var ganska lite. Mm. Så därför vet jag att det var 3 år sedan och att vi nu är en vecka före. Ingen har noterat detta, men vi hade ju först planer att vi skulle åka till Östergötland och till Kim Evertsson, som har varit kanske vår allra trognaste lyssnare och den som utan konkurrens hör av sig allra flitigast. Mm. Ett ganska långt mejl efter varje. Ofta så tar han bara någonting, han tar upp någonting som vi har nämnt och så applicerar han det på sitt eget liv, kan man väl säga. Och vi blir lika glada varje gång.
Absolut.
Det blev ingenting alls av det då. En glömd födelsedag. Mm. Men ingen verkar ju sur över det. Mm. Var det när vi var 2 år som vi var, eller var det 1 år när vi var i LA?
1 år var det.
Då fyllde vi 1 år.
Jajamän.
Det kanske vi aldrig får göra om. Borde uppskattat det mer.
Ja. Men på tal om födelsedagar, Johan, jag tänkte ändå att vi måste ju nämna för det första att en gammal grekhjälte från 2004 fyller år idag, alltså den 31 januari när vi spelar in. Och det är ingen mindre, Traianos Dellas.
Försvarsklippan.
Jajamän. Och en annan italienare fyller också år idag. Jag tror han fyller 33 eller 34. Nämligen Quagliarella.
Quagliarella.
Som spelar i Sampdoria nu, tror jag.
Ja.
En annan liten kort reflektion av ändå inne på födelsedagar är att jag noterade detta att när det var VM senast i Brasilien 2014 alltså, så var det någon som gjorde en väldigt, kan man säga, dedikerad analys av när samtliga spelare var födda på året. Och det var ju kanske ingen överraskning, men det är ändå alltid lika förbluffande när man ser det så tydligt. Man brukar prata här, du vet, att en fotbollsspelare som föds, eller en fotbollsspelare, en idrottare som föds senare på året har besegrat oddsen lite grann. Att är man född i januari, februari eller mars, och det kan man säga, det är en överrepresentation i svenska landslaget. Nästan alltid kan man säga så att kollar man på startelva som Jan Andersson eller Erik Hamrén eller Lars Lagerbäck ställer upp med, så är majoriteten födda första halvan på året. Och den här då 2014 så har de gått igenom samtliga spelare.
Ännu tydligare kan det väl ibland vara på till exempel elitlägret i Halmstad? Eller?
Mm. Ja, ännu yngre, då blir det ju precis. Men då har de kollat och då var det så att av samtliga VM-spelare 2014 så var det, tror jag, februari som var bästa månaden, precis före januari. Då var det 79 spelare. Och sen så är det verkligen en tydlig fallande kurva mot november och december, och om vi säger att det var 79 i februari så var det 46 spelare i november som var precis, i december var det 47. Så det är rätt intressant.
Det är ganska stor skillnad ändå.
Du som är född i december, Johan, du har ju besegrat åt sen.
Ja, har jag det?
Lyckats.
Jag vet inte, jag känner mig rätt. Jag sitter där och har rätt ont idag, ska du veta. Jag hade tennismatch i lördags och hade lite ont i axeln innan och käkade lite Voltaren, men nu gör det asont. Och jag försökte också, jag förlorade. Och jag var rätt nervös så, för det var en lagmatch då och det var lite på förhand upplagt för att vi var kraftigt nederlagstippade, men att om det var någon som hade chansen att vinna sin singel var det kanske jag. Mm. Så jag kände lite press då, och då blev man ju extra arg att man inte lyckas motsvara förväntningarna. Och så testade jag den här, vi pratade om Daniel Ekvall.
Mm. Vikten av negativt tänkande.
Ja, precis. Så att man då inte ska försöka tränga bort sina nerver utan omfamna din nervositet. Alltså han som jobbar med landslaget och IFK Norrköping. Och det gick åt helvete att göra så. Jag försökte verkligen vara snäll mot mig själv. Gör inget att du är nervös och inte tänka bort det. Men jag hade fan den här gummiarmen i matchen igenom. Höll inte många servegame. Och nu var ont som fan. Så, fuck him.
Ja. Men du, vi kan ju också, på tal då om födelsedagar, så kan vi ju säga, du minns Swansis tränare här i, som fick ju sparken på sin födelsedag, Gidolin.
Mm.
Och han tog det kanske ändå lite bättre än en gammal podcastbekant, Trevor Francis, som sparkades från Crystal Palace också på sin födelsedag. Han kallades in på kontoret av ordförande.
Simon Jordan tror jag ordförande.
Ja, just det. Ja. Och han lägger fram orden där och säger, tyvärr så måste vi nog skilja världar på. But it's my birthday.
Ja, han satt liksom och upprepade det. Och han var ju rätt härlig när Jordan efteråt när han mindes det. Och sa så här, fuck, I had no idea. What could I do? I just said many happy returns, Trev. Men det där med, bara för att återknyta till det där du sa med överrepresentationen för spelare som är födda tidigt på året.
Mm.
Jag har ju bara idrotten på hjärnan, men kan man se sånt även, vad ska vi säga, i näringslivstoppar och sådär? Ja. Att det finns en överrepresentation för att man är född tidigt på året.
Ja, det har jag också sett. Jag hade en gammal obehaglig, det är hårt kanske, men jag träffade en för något år sedan som jag växte upp med i Lebaret, som jag träffade, och jag har inte träffat på jättemånga år, och han frågade hur vi sågs med mina barn, så frågade hur gamla är de, så här, 6 och 2 år. Jag frågade när är de födda på året, november och maj. Nej, mina barn är ju födda i både en i januari och en i februari.
Nöjd med det?
Ja, och det var ju liksom, du berättade att det är ju bevisat att de lyckas lite bättre. Ha det gott!
Fy fan.
Här vill man slå honom i huvudet.
Jag såg att det var någon engelsk artikel att datumet 16 december anses vara det sämsta när det gäller att helt enkelt ha sin födelsedag. Dels kopplat till det här, men också sett till det då man riskerar mest att bli bortglömd vad gäller uppvaktning. Det är lite, det är för nära jul. Folk har lite dåligt med pengar, men det är heller inte så nära julafton så att man får den här extrema kompensationen. Nu vet, det är synd om Anders som fyller, nu får vi fira dem lite extra. Så 16 december är tydligen det sugigaste datumet då. Men det var väl bra, både Dellas och, vem sa det mer, Cagliarella som fyllde igår. Och igår tror jag Afonso fyllde. Afonso Alves. De hade då oddsen med sig istället.
Exakt. Detta då lite av födelsedagsavsnittet då görs i samarbete med C-more, och som vi vet nu så är uppladdningen inför Allsvenskan 2017 i full gång, och C-more visar över 100 matcher från både försäsongen och Svenska Cupen. Du som lyssnar på Offsides podcast kan ta del av ett exklusivt erbjudande. Halva priset första månaden, alltså då 199 spänn istället för 399 kronor. Och detta är utan bindningstid. Man går in på cmore.se/offside för att ta del av det här erbjudandet. Och idag då, om man lyssnar den här onsdagen, så är det IFK Göteborg mot Sandefjord och Debrecen mot Djurgården. Och på fredag är det Elfsborg Halmstad och på lördag är det MFF Östersund. Så alltså cmore.se/offside.
Mm. Mjällby var inte med där. Jag lovade ju, eftersom märkligt nog kom in på, när du pratade om Obama, så kom vi in på Daniel Löfqvist. Löken kallad. Vet du varför han kallas för Löken?
Nej, många lager i sin personlighet.
Ja, det kan man ju tro, men det var bestämt från början. Hans pappa kallades också Löken.
Aha.
Så det bestämdes det redan när Lille Lök låg i låg i magen att han skulle bli Löken junior. Så när han föddes i Blekinge så hade han redan ett medlemskort i Sölvesborgs GOIF, tror jag de heter, där det då stod Löken junior på. Men jag sa ju att eftersom vi hade en Blekinge-profil som praktikant här, Josip Ladan, som ju kommer från trakterna, att han kanske kunde uppdatera lite om hur det har gått för Löken.
Mm.
Och det gjorde han, så jag tänkte bara nämna det kort. Det har ju inte gått jättebra. Han var ju framstående i Mjällby när de var i Allsvenskan, och klart tongivande spelare. Och
irrationell?
Ja, Varför inte? Och rätt bra skott och sådär. Mm. Och gjorde en del poäng. Och sen så hade han den här lite olyckliga utflykten till Parma då, där det inte blev några matcher. Och det var väl fel tid att komma till Parma när de hade bara lånat ut spelare hela tiden. Mm. Senaste nytt var att han provspelar för Mjällby. Och det finns ju någonting i det, att han en gång har dominerat i Allsvenskan där och nu provspelar han för samma klubb som ju numera återfinns i Division 1. Med knappt också. De var ju faktiskt nära att åka ut till och med. Och tränaren där, Jonas, han verkar vara en försiktig general. De hade tre spelare som provtränare. Det var Löken, det var Ivanovski som också spelat där och så var det en till. Och när lokaltidningen, om det var Sydöstran, frågade om de har intresse, sa han att ja, det vill jag inte bekräfta att vi har. Men eftersom de tränar kan jag heller inte förneka att vi har det.
Mystiskt.
Att ta sig själv på lite för stort allvar kanske.
Ja, jag har suttit här medan du har pratat, så jag funderar på någonting. Skulle jag kunna få in något skämt här med lök på laxen? Och så?
Ja, du lyckades ju med ett som jag tydligen inte gav dig cred för.
Det var lite därför jag typ detta. Kände att det fanns... Ja, berätta gärna du.
Ja, men det var att det tårades i ögonen. Ja. Jag ber om ursäkt.
Ja, det var surt.
Ja, det är ett skämt också.
Ja, men man brukar säga att löken är lite sur och sådär.
Det har ingen sagt, Anders, någon gång.
Okej, men du får ta då om provspelare. Så är det ju lite den här tiden på året. Januari, nu är det visserligen sista dagen på det internationella transferfönstret när vi spelar in detta. Men det är ju ändå... svenska transferfönstret pågår ju några... veckor eller till och med månader till.
Får jag bara fråga, är det jag som är lite fast i inte Trump-rapportering och annat elände, eller är det lite mindre buzz kring deadline day eller det transferfönstret i år?
Jag skulle säga att det är ett av de transferfönster som har varit tystas kring på bra många år, vilket känns väldigt skönt. Jag tror inte det har varit en riktigt tung övergång i europeisk fotboll. PSG har värvat några stycken, sådär ett par stycken, sådär 30 miljoner euro-affärer, men de engelska toppklubbarna har inte alls värvet. Det har varit med de här mittenklubbarna här.
Och lite udda värvningar. Jag såg att Jaro från Jakobstad var i alla fall en som uppmärksammade mig om det på Twitter, att de har värvat han Georgios Katidis, mycket greker här idag, men det var ju alltså han som gjorde nazisthälsningen i AIK Aten.
Just det.
Och nu hamnar han alltså uppe i Jakobstad.
Mm. Ja, spännande är det ju den. Ja. Men det är ju lite så att det här med provspel är ju också aktuellt nu, framförallt då för svenska klubbar kanske nu. Det kanske är någon spelare som lämnar plötsligt idag, sista dagen på transferfönstret, och så inser de att fan, vi behöver någonting till, och så är det ju lite begränsat med tanke på att de kan inte värva vad de vill, och vissa har ju inte ens en scoutingverksamhet faktiskt, utan då kör man provspel. Som är en rätt svensk grej, får man säga.
Ja, trials.
Ja, det är ett vis. Men det känns som att den är, trots allt att vår högsta liga, man kör inte så mycket provspel i andra toppligor.
Nej, tror jag. Nej, inte de allra största kanske.
Nu vet jag inte riktigt vad jag snackar om, men lite så, säger vi. För att hårdvinkla
det. Det är en speciell situation.
Ja, det är ju det. Och jag minns ju mycket väl när jag var nere i Turkiet. Det är väl en fem år sedan kanske.
Mm. När det var den provspela här. För Antalyaspor.
Ja, där vi har.
Ja, både ett och numera då Mustafa El Kabir.
Exakt.
Mm. Mm. Som är så bra kompis med Joakim Geigert.
Just det. Ja. Hagge Geigert son då.
Det tror jag det är. Ja. Glöm inte tandborsten.
Precis. Mm.
Väldigt trevligt.
Jag var ju nere i Alanya då, den andra. Det är ju lite Antalya och Alanya är lite Härenfen, Groningen i Turkiet. Man vet inte riktigt vad som är vad. Men det är turistorter båda två. Charterorter. Och då var jag där nere för att framförallt Hasan Çetinkayas, alla gamla spelare som var kontraktslösa, de drog ner till Turkiet och bodde där på en resort i typ 2 veckors tid. Och fick ihop lite träningsmatcher för att de skulle kunna visa upp sig. Det var en massa agenter, ryska klubbar och turkiska klubbar givetvis.
Vad kan man säga? Ett helt provspelande lag.
Ja, det var ju liksom David Durmaz, det var Andreas Haddad, det var Harris Leitinen. Ja, det var ett gäng med rätt många allsvenska matcher i sitt bagage.
Mm.
Och det var ju en väldigt märklig vecka. De var ju å ena sidan, tyckte det var gött kanske att vara i Turkiet och lite sol och mitt i januari. Å andra sidan är mycket ångest den här tiden på året för många spelare som måste få ett kontrakt, annars så får de ingen inkomst och deras fotbollskarriär kan vara slut när de är 27.
Ja, de kanske inte heller åker ner med den mest, de, vad säger man, de rakaste ryggarna. Nej. Man har kanske lite dåligt självförtroende till att börja med. Och de liksom omskrivs ju alltid som de arbetslösa spelarna. Mm. Och man vet att ja, de skulle hellre vara på ett annat läger, så att säga.
Nej, för jag kommer ihåg hur det var när jag åkte ner, så hade jag redan Aftonbladet Expressen uppmärksammat det här lite grann. De var inte på plats, men de hade skrivit om att det var ett gäng svenska spelare som befann sig på i en turkisk charterort för att försöka få kontrakt. Och när jag kom ner så var de just, de var lite ängsliga inledningsvis, för de trodde att kommer du ner och hånar oss här för att vi är misslyckade fotbollsspelare som är ängsliga för framtiden och sådär. Men det var ju inte riktigt min intention, utan det var ju mer att försöka beskriva den verkligheten som det var för dem där nere, hur mycket som hängde på spel och också den här bisarra miljön där de gick runt, medan Shakhtar Donetsk var på träningsläger samtidigt och hade liksom jättefina förutsättningar, medan det här svenska ihopplockade lite sargade gänget sprang runt på liksom C-planen längst bort och sådär, där de inte hade vattnat. Och Hassan Sättinkaja gick runt liksom i sin silkessjal och sina Armani-skor och pratade i telefon hela tiden. Och så trillade en sån som Labinot Habuzi, då när han var som hetast.
Ja.
Han var ju precis, jag vet inte vilken klubb det var i Turkiet han spelade för då, men det ryktades ju väldigt...
Kanske Bilici,
ja, jag tror det. Men han kom ju ner och besökte de här, för att han kände ju många av dem. Han hade väl två dagar ledigt. Och då var det precis då, kom ihåg att vi satt i några sådana här guldetsade förtöljer när han läste dagens stora tidning i Turkiet, där det var han på första sidan och det handlade om att Galatasaray hade lagt ett bud på honom. Livet lekte för
honom. Ja, just då var han på topp.
Ja, de andra satt sådär, fan, nu, min fru ringde nu, vi har problem att få ihop till hyran, du vet, så att någon spelar där och så. Och satt han där och späkte ut sig och livet lekte. Men livet lekte inte så länge för Labbe.
Nej, jag träffade ju också ett sånt lag, det var ju här i Sverige, men när jag skrev om Benny Lekström, det var ju också spelare på jakt efter en klubb. Det som slog mig, det var nog kanske en nivå under din. Det var inte, du nämnde ju ändå en del namn där som ju var skickliga spelare. De här var kanske en nivå under, men jag minns att jag slogs av att de var där med så olika, det var ju Gunnilsahallen och de bodde på något vandrahem, väldigt spartansk då. Hans Gren, som ju också var arbetslös efter att ha fått gå från MFF, ställde upp som tillfällig tränare. Så liksom alla var ju väldigt luggslitna, men de kom dit med väldigt olika inställning, för det var ju kanske 20-åringen från ett division 2-lag som bara såg det där som världens chans och lite så här, är där med lite så här busig inställning nästan, och så Benny då som var, som hade barn och som kanske hade pikat redan i sin karriär, och det var liksom så himla nästan lite förnedrande när de skulle så här lite lära känna varandra. De skulle spela någon turnering i Norge, men ingen ville ju riktigt vara där. Och så skulle de så här gå ihop två och två och intervjua varandra. Och så här, Benny hamnade med någon så här 20-åring som så här bara, vad har du spelat? Vad heter du? Och så där. Så här bara, han var väldigt seriös. Så här, Benny Lekström, Enskede, Hammarby. Så här, och så nästa, så här, jag vet inte riktigt. Var är det? Vad skulle vi spela idag? Och så här, väldigt konstigt gäng, så, vilket gjorde att man ömmade lite för dem. Men klubbar generellt sett, i alla fall i Sverige, har ju också haft ganska olika inställning till huruvida man ska ha provspel eller inte.
Mm.
För nu talade vi om ett helt lag som utav visar upp sig. Det vanliga är ju att man plockar in en eller ett par spelare som får några träningar och kanske en träningsmatch på sig att imponera så pass mycket att de är villiga att skriva kontrakt. Kanske beroende också på hur desperat klubben i fråga är.
Mm.
Ja, om man söker lite liksom tillbaks i arkiv och så ser man att vissa spelare har ju, jag tror Elfsborg har nog inte haft mycket provspel. Jag vet inte om de till och med hade nolltolerans mot det. Och kanske har fortfarande, jag vet inte. Medan en klubb som Helsingborg är väldigt flitigt förekommande. Speciellt under de åren med Steninge Fredin och Bosse Nilsson. Var liksom, kunde man vara artiklar med så här fyra provspelare den här veckan. Jättemånga. Ja. Och det var ju verkligen olika inställning så. Att liksom Haglund i Elfsborg sa att det ger ingenting.
Mm.
Man måste, är man intresserad, måste vi se dem i deras miljö än att de kommer hit och kanske spelar en roll och inte riktigt är sig själva. Mm. Medan Fredin bara var, vad är problemet? Mm. Jag är 7 här och vi betalar deras biljetter och någon kanske lyckas. Folk vet förutsättningarna. Visst, det var ju inte fel, men det känns ju som att ja, det var ju, alla gillade ju inte det. Det var väl apropå det lite som den gamla målvakten Daniel Andersson sa det där med när han fick sitt lilla utbrott på ledningen med det där med att fan, det kommer ju gå fler folk här än på en städfirma.
Uh-huh.
Och Fredin förtvivlat försökte rädda upp situationen genom att säga att det var nedvärderande sagt mot städare.
Ja, men jag kom precis i samma veva som Don Andersson hade det uttalandet om städarna och så skrev jag om Helsingborg och satt med Stuart Baxter som då var tränare och gjorde en lång intervju med honom. Och han var ju förtvivlad. De hade ju en intern strid där. Stuart Baxter bråkade med Bosse Nilsson. Och Bosse Nilsson bråkade med någon annan i styrelsen. Och så Fredin där som liksom pampen. Mm. Det var ett jävla liksom mishmash av folk. Men då satt jag med Stuart Baxter där och pratade. Och han bara... Så kommer man in på träningen och så kommer Bosse Nilsson. Här har vi tre nya killar från Afrika. Jag bara, vad ska de spela någonstans? Vilka är de här? Är det en anfallare? Jo, Bosse Nilsson. Det är otroligt. Alltså, han bara, oh my god.
Han passar så bra i den rollen, Baxter, som lite frustrerad. Det är inte professionell.
Ja precis. Ja. Och samma spår. Så det var bara nu i jula så var jag nere för att fira jul då. Jag och min fru var i Höganäs saluhallen där. De har satsat stort där.
Alltså saluhallen?
Saluhallen. Ja. De har liksom allt från...
Ja, det vi vet vad som finns i salen.
Ja, det var väldigt klart.
Vad skulle du säga då? Ja. Allt från renskav till ostron.
Ja, men jag och min fru var där och hade det härligt. Så att jag tog en liten espresso. Kaffe, ja. Och så först har vi Per Hansson. Gled in där, Feyenoord-målvakten som inte spelar så mycket nu men som ändå är ligaledare. Gick runt där med sin barnvagn. Det hade nog ett litet nyfött barn där. Och så såg jag Stuart Baxter i, för det första... är en av de största jackorna jag någonsin har sett. Det var en sån här, du vet, dynjacka som man förväntar sig att någon har när man ska göra en sån här polarexpedition. Det var så jävla stor alltså. Och han stod och trängdes lite grann i ostdisken. Och jag stod bara någon meter bort. Så hörde jag Stuart Baxter. Jag tar lite av den där blåmögelosten. Och så sa kvinnan där i kassan. Ah, tyvärr så är blåmögelosten slut. Oh! Fucking hell. Hela världen på. Han har lite den aura du.
Ja, verkligen.
Som jag älskar.
Ja, jag älskar också att se de här stora tränarnamnen inte i sin naturliga miljö. Uh-huh. Att de är lite off-guard. Det är liksom de roligaste scenerna i så här, Sopranos var alltid de här maffiabossarna var tvungna att stå och dammsuga lite.
Ja,
att det liksom...
Han stod och svettades i sin jacka och så... Blow my... Oh, fucking hell.
Vad har du då?
Har jag tagit lite goda då?
Ja. Han var i alla fall också då skeptisk till provspelarupplägget.
Ja, det dök upp spelare hela tiden som han inte hade koll på, som inte han hade önskat. Men Bosse Nilsson hade sina afrikanska spår som han gärna ville få in i HF.
Ja, det är ju, men det är ju en situation som är ganska enkel att problematisera. Jag följde en kille som heter Ryan Johnson för länge sedan på Expressen på den här tiden på året. Han var från Jamaica. Och en stor forward, slags target, men sökte en klubb. Och han hade varit runt på någon slags provspelarturné. När jag träffade honom så var han i Trelleborg och skulle försöka imponera på Conny Karlsson.
Mm.
TFF var ju allsvensk då, tror jag. Och han hade precis varit i Norge i någon slags turné och fått nej. Och han sa rakt ut att han, det är liksom, man mår inte bra på de här turnéerna. Dels såklart försörjning, men också att lite känslan av att man är handelsvara och att ställa sig var fjärde dag inför en ny grupp och försöka presentera sig och ingen vill riktigt att man ska vara där. Och sen sa han också att klubbarna tänker ju väldigt konstigt för att i alla fall är det så för mig, sa han, att när jag har varit runt så mycket nu så jag är ju inte mig själv när jag är här utan jag får veta vad de behöver och så försöker jag spela den rollen. Conny Karlsson hade till exempel sagt till Ryan Johnson att han ville att han skulle vara en ny Mats Liljenberg. Eller hoppades det. Så han hade väl läst på vem Mats Liljenberg var. Han var en speedkula som gärna sprang bakom backlinjen. Medan han var egentligen en target och inte så målfarlig. Han var bra i luften. Ryan Air, kommer jag ihåg någon kallade honom. Men liksom, då försökte han, då är inte sig själv. Nej. Så även om han skulle liksom mot förmodan lyckas få kontrakt så har de då värvat en spelare som inte är den typen de trodde. Mm. Så det finns ju väldigt många problem med det. Jag tror att han hamnade och fick ett 4-månaderskontrakt i Öster sen eller något.
Mm.
Men blev nog inte så långvarig där. Men han sa ju att liksom det tär på en.
Ja, och det kan man ju säga. Men om Motala, om MIF eller om Höganäs bollklubb då, som kanske spelar division 2, att de inte har råd att ha en scoutingverksamhet, det förstår man ju. Och där kanske det är provspelare på deras nivå då, att de tar in en division 3-spelare och testar. Det måste man göra på den nivån. Men en allsvensk klubb, jag känner ju själv att varningsklockorna ringer ju rätt högt när man kör provspel som någon slags ja, systematisk grej.
Ja, de har ju, alltså, träffade ju rätt någon gång HIF. Jag tror Alvaro Santos var provspelare från början. Å andra sidan kan man säga att de hade Ari där på provspel. Och nappade inte på honom.
Det
blev skyttekungen Kalmar istället. Mm. Och sen så de kunde sälja bra. Har du hört den här? Det är ju en otrolig story egentligen. Den är ju lite också från de lägre divisionerna. Men med de här engelska spelarna som först var i Skellefteå och som sen drog sina hälsenor i Luleå.
Mm.
Det, alltså den är ganska offside-kompatibel. För den är så, det finns så många ingredienser där. Det var två engelska spelare spelat för Skellefteå i kanske Division 2, Division 1, Division 2 är det nog. Imponerat, och IFK Luleå blir intresserad av att värva dem. De åker dit, det här är då på försäsongen, och med liksom bara tre dagars mellanrum eller två så drar båda spelarna av sina hälsenor i inomhushallen.
Mm.
Bara det är ju, ja, max oflyt såklart. Bara liksom samma skada också, så jävla märkligt. Men då backar IFK Luleå, man är inte så intresserad av att ha två långtidsskadade och signa upp.
Till saken här väl då att de hade kritat på kontrakt.
Ja, alltså det är en jäkla soppa, men vad jag har förstått så hade de skrivit på sina personliga kontrakt.
Mm.
De var också muntligt överens, IFK Luleå med Skellefteå, om att de ville verkligen ha de här spelarna, och de hade då skrivit på kontrakt. Problemet då var att, som jag fattade, att IFK Luleås representanter hade inte skrivit på. De hade väl helt enkelt sackat lite om det hade fastnat på kansliet. Det hade inte blivit av helt enkelt att de har fått i. Och under tiden så hinner de dra av sina hälsenor. Luleå drar sig tillbaka. Och då uppstår en tvist då. För spelarna anser att de har skrivit på för Luleå. Och därmed har rätt till lön. Och att de helt enkelt är Luleå-spelare. Och det blev en jävla följetong av det där. Och jag tror att de stämde Luleå på hundratusentals kronor. För utebliven lön och lägenheter och resor till England och så. Men förlorade i rätten, tror jag. Och det sista jag hörde var att det möjligtvis skulle gå till skiljenämnden i förbundet. Men att de inte skulle överklaga till hovrätten.
Mm.
Men det var så mycket där. Det var liksom provspelare, ganska exotiskt med engelsmän där uppe i norra Sverige. Och så de här otroligt märkliga skadorna. Mm. Och att de här hamnade i det här. För formellt så tänker man ju, inte jag jurist, men att det bör ju vara svårt om inte alla har skrivit på.
Mm.
Men också, vems ansvar är det att sådär, bara för att de har sackat efter lite med en jävla märklig historia. Som man kan, om man googlar dem lite, IFK Luleå och Norran eller NSD, så kan man sätta in sig i fallet lite. Och det var väl ett provspel att minnas i alla fall, om inte annat.
Det känns ju omöjligt att en vecka som denna inte komma in lite grann på Australian Open. Framförallt tänker jag på finalen som spelades i söndags då mellan Nadal och Federer. Både du och jag har ju pratat många gånger om tennis och om Federer framförallt. Det var ju bara några veckor sedan vi pratade om honom. Men jag kände ju när jag satt och såg den här matchen. För det första ska man säga att det blev ju en femsättare. Första fyra seten var ju, det var ju en märklig match på det sättet att en av de här två spelare hela tiden väldigt bra, medan den andra spelade dåligt.
Mm. Kanske det som saknas för det riktigt episka, att ja, de lite oftare ska vara på topp samtidigt.
Precis, men sen då i femte och avgörande set så exploderade. Då spelade ju båda två plötsligt väldigt bra, och då var det som en sån riktig smäll alltså. Och den träffade ju mig rakt i hjärtat, den där. Det var ju någon stund i 3-3 avgörande set. Och Federer hade väl en breakball, tror jag. Och det var en sån jävla duell, eller något tvärtom, Nadal hade en duell. Breakball, och det blev. Och då kände jag, liksom, blev nästan tårögd. Då fick en klump i magen, satt där och så nästan hela matchen med Sigge också, min son, som jag är så glad att han gillar tennis. Svårt att förklara tennisregler för en sexåring. Jävlar vad svårt det är. Bara det här med räkningen, 15, 30, 40. Sen är för det, va?
Ja. Men själva sättet är det tänkt, den ska över nät och in till linjen.
Ja, de där, hur bollen rör sig på banan, det fattar, men du vet, med sidbyten.
Ja,
det, så, det är lurigt. I alla fall.
Håkaj,
ja.
Det väntar vi lite med.
Ja, det tyckte han var häftigt.
Ja.
Så det var ju på många sätt, jag tror att jag skrev det på Twitter efter, att det var en av de största idrottsupplevelserna jag haft hela det här sista femte setet. Och uppladdning också inför, jag kommer ihåg när jag vaknade på morgonen på söndag morgon, sa till min fru att idag måste jag kolla på den här matchen. Det kan ta många timmar, men jag måste bara kolla på den. För det känns så speciellt att de här två giganterna skulle få göra upp kanske en sista gång i en Grand Slam-final. Mm. Och att det var Australian Open också, som är min favorit Grand Slam. Så jag kände att detta måste jag se. Och man kände ju också, jag tror att vi sa det kanske, Nadal har ju blivit en sån som har vuxit på en med åren. Att från att man var väldigt tydlig Federer-hejare så har man nu blivit nästan lika mycket, kanske ännu mer Nadal. Det här kämpaglöden som man har märkt också tydligt här under matchen att han hade ju liksom 80-90% av publiken bakom sig, Federer. Då känner man, man vill ju heja på den här Nadal som kämpar lite grann i motvind hela tiden. Mm. Och har, båda har ju haft ett skadehelvete bakom sig också. Så det var ju också det som gjorde den här kryddan med finalen. Men sen så är det också någonting i, man kan känna nu när man är själv i samma ålder som Federer. Som är väl 5 år äldre än Nadal. Federer är väl 35 eller 36 fyller han år kanske. Vi är lika gamla och man känner lite sympati och man känner en igenkänningsfaktor med de här båda två. För att de är ju lite halta och lytta. Ja, de kämpar på. Ja. Det är ungefär som en själv. Ja. Den ena har ont i ryggen.
På en lite högre nivå.
Ja, den ena har ont i ryggen. Och den andra har haft problem med knät. Och den andra har lite, precis som du har nu, ont i axeln. Och man krigar på liksom.
Ja, man blir nästan lite... Det känns mysigt att man ser att Nadal har blivit tunnhårig.
Ja.
Och att det blir nästan som en annan sport när en, liksom en riktigt ung person slår igenom som ett Alexander Isak-genombrott. Mm. Så blir man glad, men på ett annat sätt. Sådär, mm. Att man känner ju att det är helt annan distans. Och, alltså, när man ser det som man känner identifikation med Nadal och Federer så fattar ju alla att det har ju inte med att göra med deras klass. Mm. Där har man inget att hämta. Mm. Men att de har följt den under liksom, uppväxten när man själv har gått från liksom, tonåring till ung vuxen och nu liksom har barn och sådär och man har sina krämpor, så är det liksom, det finns att de har varit med en också hela tiden och så länge de fortfarande kan så kan man inspireras av det i sin egen lilla värld.
Ja, ja men exakt så. Och sen också ska man säga, sen då när det stod klart då att Federer vann och det var prisutdelningen, det var ytterligare sådär nytt lager för mig som, jag blir också tårig, det hänger ju säkert ihop med den här tiden som vi är nu i med USA och vad som händer där och allt annat skit som känns som vet, miljön och det går, liksom, går åt helvete och allting. Och så ser man det här tacktalet som båda håller. Nadal i sin otroligt liksom riktigt bra förlorar genren. Han står liksom hyllar Federer och tackar publiken och han tackar liksom Australien som ett land som har välkomnat honom och det går liksom nästan tvärt emot det som Trump och hans gäng nu håller på och dundrar ut i världen. Och sen så kommer Federer som säger liksom att ja, tennisen är ju inte som så många andra idrotter. Det kan inte sluta oavgjort. Men jag önskar att, nästan att den här matchen skulle gjort det. För att han vill också hylla när han vet hur mycket slit han har bakom sig de senaste månaderna för att komma tillbaka efter skador och sådär. Då blir man, ah, fan, det finns en värme och det finns en ärlighet och det finns liksom fina hjärtan i de här två som gör att jag kommer sakna dem så in i bomben när de slutar.
Jag tror att det är någonting att man känner att man kan hålla sig i när det blåser. Mm. Även om det är ju inte logiskt på något sätt. Att, för jag har också liksom, nästan för första gången jag känt sådär med det är ju väldigt kopplat till Trump och det som händer där att jag liksom har känt en lite uppgivenhet för det jag håller på med sådär, att liksom, så här, vad kommer liksom, hur kommer jag se tillbaka på min yrkesgärning. Jag satt och gjorde liksom en kvadrat till offside med liksom tränare som har bestraffat folk på kul sätt. Att så här, och inget blir rätt på något sätt för då blir man också pretentiös att man säger att man borde säga upp sig och göra någonting som kan förbättra världen en promille. Men liksom, jag kunde känna den där uppgivenheten. Men jag tror att när man känner att det blåser och liksom man känner inte igen och man blir orolig för världen. Och på riktigt kan jag ju känna det liksom att fan, den här tiden den är liksom mer än bara att det är lite för liksom man har en tendens att lite för glatt valsa vidare och hålla det bortom sig, men att återkommande tankar med liksom saker som sker i USA nu som känns jävla otäcka. Och då blir det nästan som att Nadal och Federer spelar fortfarande tennis. Jag kan hålla mig det så länge. För liksom, man får hitta det man gillar i sin egen lilla bubbla och något man kan liksom ha nästan som en snuttefilt då. Att, sådär, att världen håller på att gå åt helvete, det är så jävla otäckt, men Nadal och Federer möts fortfarande i en stor final.
Ja, inte att förglömma att Serena och Venus också möts i en annan final.
Ja, verkligen.
Det, förstärkte också den här känslan av att tiden har stått lite stilla på ett bra sätt.
Ja, ja precis. Ja. Ja, det blir nästan sådär, ja, det är konstgjord andning för oss på något sätt. Och liksom, Nadal är tunnhårig och Federer behöver medical timeout i varje match. Mm. Men liksom, såhär, ge dem det bara. Bara vi får liksom se de här fortsätta spela. För det, liksom, det får påminna oss om någonting som är någonting annat.
Ja.
Något som man liksom kände igen när man tyckte att läget runt om var lite bättre.
Precis.
Intressant när du nämnde Serena där. För jag bara Det är ju många som drar den här diskussionen nu när Federer är han störst genom tiderna, så det är inte bara i tennis utan i ett idrottsperspektiv. Serena har ju till att börja med betydligt fler Grand Slam-vinster ändå. Jag tror hon har 22 eller 23.
Ja.
Ändå inte ett. Jag tror Margaret Court fortfarande är en för. Men det är troligt att hon går om. Men det är nästan lite synd om Serena Williams, för jag tror att hon kanske har drabbats lite av just att hon inte har haft någon Nadal eller Djokovic. Lite, det är klart att hon har haft en viss rivalitet i början med Hingis och Sharapova kanske varit då och då, men man har nästan hela tiden sedan hon slog igenom känt att är hon bara tillräckligt tränad och motiverad så vinner det. Det är upp till henne. Om hon spelar tillräckligt bra så vinner hon. Och det kanske nästan sådär på ett dumt sätt tar ner hennes prestation lite, fast hon egentligen är, hon är mer framgångsrik. Och man kanske borde hålla henne högst, så, så blir det för att hon inte haft de här episka, det är så lång den här rivaliteten också mellan Federer och Nadal, vilket gör att de, bara den lilla kryddan gör att man ser dem nästan ännu större. Så.
Ja, å andra sidan kan man säga att det nästan är ännu mer imponerande då, när hon inte har haft den här
motivation.
Ja, precis. För i de tennisen, till skillnad från här tennisen, där då Nadal och Federer framförallt, men Djokovic har ju varit på väldigt hög nivå i många år. Murray har ju kommit nu sista tiden, men i damtennisen så har det ju kommit, de har haft rätt korta perioder, de som kommit upp och legat första rankade eller andra rankade efter Serena. Sen har de fallit bort rätt snabbt igen. Att hon hela tiden har hållit motivationen
som en konstant.
Ja, precis. Det är ju också imponerande.
Ja, och det är ju lite likt alltså som vi varit inne på med Messi och Ronaldo. Så där, att om Federer eller Nadal hade lagt av för 5 år sedan så känns det mindre troligt att en av dem hade varit framme i en final nu. Jag tror de har behövt varann och sporrat väldigt mycket.
Om vi ska hålla oss kvar lite grann i Australian Open så tänkte jag på en annan liten sak, och här ska vi inte hålla oss så länge. Det är ju ska man säga matchcoachningen som de egentligen gör för sig själva. Visst, de har sin tränare som sitter upp i en box som de tittar upp mot och knyter näven och kanske får några tips i en femsättare. Men det är ju väldigt mycket de själva som ska ta beslut om okej, nu har jag spelat högt här på Nadals backhand, nu kanske jag ska börja slicea, nu kanske jag ska börja liksom få honom röra sig. Hela tiden, nästan mellan varje boll så tar man ett beslut, hur ska jag spela nästa boll, vad ska jag göra nu? Och i sidbytena så sitter man och funderar, man har x antal sekunder på sig.
Får jag bara fråga där, för i den här boxen så förutom att man har sin tränare där och kanske fystränare och kan ju vara familj, det brukar ju alltid vara någon person som inte riktigt, vem är han? Sådär, eller hon? Att det är någon lite, antingen är det någon kändis som man är polare med som Villander, när han hade Sting där i Franska Öppna och Villanders mamma försökte köra bort Sting. Bara Sting, så Sting. Men det kan vara liksom någon som är lite oväntad sitter där, men som han kanske hämtar, han mår bra av att ha honom där. Om du får välja, så att du skulle spela en stor tennisfinal, så får du välja en svensk fotbollsprofil som du tror att du kan liksom hämta styrka av. Han är inte din tränare, det är oklart vad han är, men han är något slags stöd.
Ja, och kan kanske lite med mitt entourage sådär,
precis.
Som jag ska må bra.
Ja, det är liksom så här, det skrivs då liksom i New York Times och sådär, vem är den här personen som, han verkar viktig för Bengtsson, men det är oklart vad han har för roll.
Ja, då hade New York Times skrivit så här: who is this guy? Texas Johansson.
Ja, du hade valt Texas då.
Ja, det hade jag faktiskt gjort.
Ja.
Lite för att jag känner honom så väl nu efter alla år som vi har börjat jobba tillsammans och så. Som känns positiv, bra, ändå liksom levnadsglad, har också lite sådär S i rockarmen, spjuvaktig. Men har lite det här, ibland kan det bli lite för mycket åt det Mia Törnblomska i honom.
Men det är också mycket knutna nävar.
Och knutna nävar, sådär. Ja, precis. Han var bra peppar liksom, tror jag. Och rolig att resa med.
Ja.
Nyfiken på livet.
Ja, det var inte så oväntat men bra namn.
Ja, och du då?
Kanske Bojan Djordjic.
Jaha.
Jag tänker mig att han verkligen, om jag väl hade lyckats övertala honom då, så skulle han vara bakom mig verkligen till 100%.
Ja,
han skulle också vara den jag skulle inte behöva, han skulle kunna liksom sätta lite press på domarna om det behövs, men också verkligen vara bakom mig och vara liksom sådär oerhört bra på peppa, men också liksom, han skulle verkligen ta sig an uppgiften.
Ja.
Plus att jag tror att han liksom är också trevlig att gå och käka middag med och har en del bra stories.
Absolut, det är ett väldigt bra namn. Och han skulle också ha den här, det ska man inte heller liksom förringa. Du vet, när du är världsetta och det är paparazzi som smyger i buskarna och det är, du kan inte gå på 5:e avenyn i New York när det är US Open utan att du blir liksom nedsprungen av fans och sådär. Det är perfekt att ha en sån som Borg, han hade älskat det. Du vet, han hade tagit det där.
Ja.
Här är jag, paparazzis.
Ja.
Du vet, han hade älskat den här känslan av att det, han har också blivit lite stjärna.
Verkligen. Ja, men, jag tror det är 2 bra namn.
Ja. Ja, det är...
Bojan och Texas.
Ja, absolut.
Det här var kul liksom, om vi möts då och liksom, det blir lite hat mellan dem också.
Just det. Ja. Ja, det är en annan. Vem som hade funnit en sån fight.
Ja, förlåt. Du skulle komma in på något annat.
Matchcoaching. Då tänkte jag på det att De tennisspelarna är ju faktiskt otroligt skickliga på det. Och det krävs ju om man ska vara på toppen att man kan förändra matchbilder i de väldigt små drag hela tiden, som jag var inne på. Och då tänkte jag lite grann på fotbollstränare då. Man brukar prata om duktiga tränare som är bra på att förändra matchbilder. Man ser ju en sån som Lars Lagerbäck till exempel. Han har ju pratat om det flera gånger. Att ja, som fotbollstränare så kan man inte påverka spelet när väl matchen blåses igång. Det är väldigt lite man kan göra. Och det märker man ju på Lagerbäck. Han har ju aldrig haft den här personligheten. Han har stått vid sidlinjen och liksom gestikulerat och vevat och kallat till sig spelare och skrivit lappar och låtit en spelare springa in med den och ge den till en annan för att man ska förändra matchbilden.
Han kanske skulle, om vi leker med tanke på att Lagerbäck satt här nu och fick chansen att protestera, så gissar jag att han kanske skulle ta upp EM 2004 när, jag tror det är mot Danmark, när Sverige behöver 2-2 och ligger under med 2-1. Då de väl i princip spelar med fyra forwards på slutet. Det är väl liksom Jonsson och Albeck och Henke och Zlatan kanske. Men jag tror att även det är en konsekvens av hans förberedelser. Att visst, han gör ett drag i matchen, men att han har olika scenarier framför sig på förhand. Om det här skeendet blir av, så agerar vi så. Vilket gör att det ändå följer någon slags förberedelsemanual. Allt är förberedelser, helt enkelt.
Absolut. Ja, jag tror det också. Och sen så hänger det litvis också ihop med vem Lagerbäck är som person. Han är ju den här analytiska, lugna personen som han är ju mot, han liksom, i andra änden så har vi Conte som är, lever sig in i helvete och känns som otroligt aktiv hela tiden. Så att det är också den man är, det är så man är i sitt ledarskap också. Han kan inte låtsas vara Conte, det hade ju blivit misslyckat.
Ja, Conte kanske också, där kommer det nog in. Han är ju, förutom att han säkert är en väldigt skicklig matchcoach, så känns som att han tar in lite grejer som man nästan också kan applicera på matchcoachningen, som inte har att göra med till exempel en, att du vet att vi justerar positionen lite grann på vår höger ytter, utan att till exempel hur man använder publiken. Och det kan jag väl tänka på när jag ser din tränare Jürgen Klopp, som ju rätt ofta står och tjafsar sådär med fjärdedomar.
Ja, och det är faktiskt en sak som jag har tänkt på. Nu den här dåliga sviten, den negativa sviten, ja, som Liverpool är inne i.
Mörka januari.
Ja, nu är det Chelsea här ikväll. Vi får se hur det går. I alla fall så har jag tänkt på den senaste matcherna nu när det har gått så himla dåligt mot Wolverhampton i FA-cupen och Plymouth omspel och som förlorar mot Swansea. Sista 10 minuterna när det har varit nerv i samtliga de här matcherna, så har han nästan, varje gång som kameran zoomar in honom eller så står han och dividerar just med fjärde.
Mot slutet av matchen.
Sådär. Ja, precis. Och det känns som att det är ju inte professionellt på något sätt. Det är första saken som jag börjar känna att fan, det börjar irritera mig på Klopp. Där ska han ju använda sig av 10 minuterna till att antingen liksom sprida energi till spelarna. Han ska kanske ge små direktiv till James Milner som springer runt på vänsterkanten som är nära honom. Fan, nu kanske du ska slå in bollen tidigare skede, inlägg, vi får köra lite mer. Gör det istället för att stå och dividera med fjärdom. Det ger ingenting. Det är helt fruktlöst.
Ja, nej, men vad jag skulle komma till där var, jag undrar, jag vet inte om du har någon tanke med det, men både Klopp och Conte är ju coacher som gärna talar om publikens kraft. Och inte bara, alltså Lagerbäck uppskattar väl också att det är mycket folk som tittar och att stöd kan vara bra, men han använder sig ju inte av publiken. De är ju väldigt tydliga med att de anser att publiken är en viktig faktor och att det liksom kan påverka spelarna på planen. Så att liksom, om det kan finnas, och Conte har ju gjort liksom, när han manar på, så är det ju inte bara för att han vill ha bra stämning, utan att han tror att stämningen kan påverka spelarna. Det, alltså, på ett sätt är det matchcoachning, det är med ju. Så jag tänkte om det fanns någonting att Klopp tar den där rollen som att elda på fjärdedomaren, att han har någon tanke med att det ska öka ljudnivån på Anfield lite till, och att det liksom så här ska sprida sig i någon form av tryck från läktarna ännu mer sista. Att det också är någon slags, fast lite bizarr matchcoachning. Ja. Eller det kanske bara är gnäll. Jag vet inte. Ja. Då är det ju inte bra, men att han hade någon slags större tanke med det. Sådär.
Ja, exakt. Och det är, menar, förutom det här med gnället på fjärdedomar, så är det ju väldigt mycket det Klopp har gjort nu de senaste veckorna. Man ser ju det, om Liverpool reducerar ett 1-2-mål så vänder han sig direkt till publiken och just gör det här, gestikulerar med armarna, så kom igen nu ställer vi oss upp och så skriker vi de sista 10 minuterna här. Och det förstår jag att man gör. Jag tror ju verkligen på den effekten. Liksom. Man får publiken bakom sig. Det blir ett jävla tryck. Motståndarna då, Swansea eller Sunderland, vilka Plymouth, de blir liksom, oh shit, jävla, nu är vi på Anfield. Nu känns det verkligen för första gången. Det kan vara liksom rätt sömnigt på Anfield nu för tiden, men när det kommer så, jag vill tro att det ger någonting.
Det gör det,
men det
kan
ju smart matchcoaching på det sättet.
Jag tror också att det ger någonting, men det kan ju också vara en värdering mellan att kanske hade gett ännu mer att istället för att göra det kalla till sig Milner och säga att du har slått 3 inlägg mot en bortre stolpe nu. Mm. Det händer ingenting där. Ser du, du måste träffa den första stolpen. Mm. Det kanske Absolut. Hade gett mer också. Det kanske också finns en övertro ibland.
Absolut.
Men det intressanta är att man inte har inte bara med personlighet att göra och att de tycker att det är kul att det är livat på läktarna, utan att det är faktiskt en del av deras coachning. Så. Mm. Att man använder yttre faktorer. Och det skulle till exempel inte Lagerbäck göra då, utan han tror mer på någon slags konstant där.
Ja. En annan då som är i samma ände i den här skalan som Lagerbäck, det är ju då Pep Guardiola, kanske?
Kanske.
Mm. Ja, du sa ju det häromdagen att du har läst någonstans att inför matchgenomgångar, han håller ju knappt det. Alltså i omklädningsrummet innan han ska gå ut och spela.
Ja, det var Erik Niva som skrev. Ja. Det var väl... nu när det har börjat gå lite tyngre, om det var efter de förlorade mot Everton eller något. Mm. Det kanske var inför den här matchen mot Tottenham möjligtvis, att han lämnar så väldigt mycket till spelarna. Mm. Och att hans stora jobb består kanske dagen före match, tänka ut, och sen han är inte liksom den som håller något brandtal, och att han själv var, de gångerna har kommit ut att Guardiola har gjort det, att jag vet inte om det var, jag kan vara, att det här kan vara fel match, men jag vill tro att det var inför första Champions League-finalen som han vann med Barcelona i Rom där mot Manchester United 2009 kanske, att det var ju då hela det var med Coldplay och det vet du, att han då skulle ha hållit ett tal, med att han själv har velat tona ner, att han inte sa några vettiga grejer, att han inte trodde att det hade mycket alls med prestationen att göra. Som kanske heller inte tar in yttre faktorer i lika hög utsträckning som då Klopp, Conte eller kanske Mourinho gör, att man helt enkelt använder sig av det. Det intressanta är väl att tränarna inte är överens om hur mycket man kan påverka under match. Jag har ju intervjuat Öskan, ny tränare i Djurgården,
till nya numret.
Nya numret är jag. Han talar ju väldigt mycket om att han tror att går att förändra mycket mer än vad kanske gemene allsvenska tränare skulle hålla med om. Mm. Det kanske inte är stora grejer, men han är väldigt tydlig då att det var inte bestämt när jag träffade honom vem som skulle vara lagkapten. Han hade en ganska gammaldags syn på lagkaptenen, att han var väldigt viktig verkligen för att föra ut budskap, men han också identifierar att han behöver en ledare i varje, informell ledare i varje lagdel. Och att han hela tiden egentligen, för att man säger alltid, sa han, att det inte är så många avbrott i en fotbollsmatch. Det är små avbrott hela tiden. Och man är liksom väldigt nära spelarna. Det går att föra ut ganska mycket. Och han säger att även om det är små grejer så kan de få stor effekt. Mm. Så han hade väldigt hög tilltro till hur mycket man kan påverka under match.
Ja, just det. Ja, men det känns, alltså, man kan ju tänka också att i varje lag då, när man bygger ett lag som tränare eller manager, så känns som att man letar ofta efter de här ledargestalterna i ett lag. Man behöver några stycken liksom, som man givetvis lagar till, men som driver på träningar, som är professionella, är bra omklädning. Som ett, så här, men ute på planen, man kan ju å ena sidan se de här typiska Roy Keane-figurerna som skriker och vrålar och hela tiden. Liksom, låter aldrig sina lagkamrater slappna av. Det är ju givetvis bra. Sen finns de här som,
ja,
är lite...
både och.
Ja, kanske. Mm.
Det kan också bli att man blir lite passiv för att... alltså ungefär med hela Zlatan-diskussionen i landslaget.
Absolut.
Att man slutar tänka
själv. Ja, det är ju vettigt sagt faktiskt. Men också det här lite street-smarta typen av spelare som inte är nödvändigtvis skrikande, verbala. Utan vi har ju en liten sak här nu i samma nummer med Öskan-intervjun, vårt nya nummer som når prenumeranter denna veckan. Där vi har en liten blänkare med Johan Persson, Hammarbys mittfältare.
Det är apropå att han drar på sig många frisparker.
Ja, flest frisparker var det.
Ja, eller om man är 2 eller sånt där. Men genom åren så är i alla fall den Hammarby-spelare som har, vad ska jag säga, syndat mest.
Ja, precis. Och han pratar lite grann om det här. Liksom det är inte så tydligt taktiska. Utan han kan känna sådär, om Hammarby inleder lite svagt, de får inte riktigt tag i spelet, så kan han ibland göra en medveten tackling på en motståndare som man vet kommer kanske leda till frispark. Han går in lite extra hårt för att både få markera då givetvis för sina medspelare att nu gäller det att tända till här, men framförallt för att få igång, han säger ju själv att Hammarby har ju mycket publik och få med sig publiken tidigt är ju viktigt. Så att det är ju sådana här små saker.
Ja, precis, för taktiska frisparkar hör man ju ganska ofta, men då kopplar man kanske det till att han tar en taktisk frispark, han försökte stoppa kontringen eller ett farligt läge, det var värt ett gult kort. Så där. Men han menar ju också att det finns taktiska frisparkar om att det kanske inte är farligt läge på planen, men för att väcka laget eller publiken eller vad det kan vara. Han hade ju tänkt mer på det än vad man kanske skulle kunna tro. Mm. Så, och det var det som var intressant med honom. En annan, du sa det apropå markera. Det är väl ett litet fel vi gjorde med numret, eller den uppenbara bristen på här saknas det en följdfråga, är ju när vi intervjuar Micke Nilsson, inte grek-Micke utan gamla blåvitt Micke. Mm. Han som satt och tittade på när vilka var det som spelade backgammon? Stefan Rehn och Kenneth, va?
Ja, jag tror det.
Ja. Under VM 94. Men han drog ju då in en klassisk frispark mot PSV Eindhoven. Riktigt så bananskruv. Det gav sen då upp till ramsan. Micke Nilsson skjuter för att döda. Den var så hård och bra. Och han lyckades väl inte riktigt upprepa den träffen. Men så frågade vi lite om hur det påverkade honom när han skulle stå frisparka efter det. Om det blev en belastning, liksom krav eller vad det nu blev. Men då säger Micke Nilsson ganska oväntat, för han är ju väldigt lugn typ, att efter det så det hände att jag drog den stenhårt rakt i muren bara för att markera.
Och sen går vi frågan vidare.
Ja, och ställer inte vi en följdfråga på det. Vad menar Micke Nilsson? Det är liksom, det är inte så ofta man får en bra frisparksmöjlighet. Och då väljer alltså Micke att dra den i muren.
Nej, då hade man ju rasat som tränare, man har vetat.
Vad är det han vill markera? Att jag skjuter hårt. det är ändå oväntat.
Ja, men en tränare då, om vi återgår till en tränare och de kan förändra matchbilder, så är ju kanske det mest uppenbara är att man gör byten, tidiga byten. Så Mourinho fick ju mycket beröm för det när han liksom första vevan i Chelsea, så att han kunde göra tre byten i 45:e minuten om det hade varit en dålig första halvlek.
Och det kan ju som plockar sin målvakt i 25:e.
Ja, exakt. Ja. Precis. Och vi gjorde ju det för något år sedan här, en jämförelse på då, de dåvarande allsvenska tränarna, vem som gjorde tidigast byten under en hel säsong.
Det var en som var ganska överlägsen där.
Och det var Nanne Bergstrand, Johan Perssons gamla tränare i Hammarby, som var överlägsen då. Han hade gjort sitt tredje byte tidigare än alla andra.
Ja, det kanske också
en Henrik Larsson var den som gjorde sista bytet sen. Han låg i andra änden av den skalan, tror jag.
Att han bytte sent.
I Falkenberg.
Ja, just det. Och det kanske också kan vara en bra påminnelse för oss i att, för nu talar vi om Conte och Klopp. Alltså det är också spelare med stora gester och sådär. Mm. Då tänker man genast, det blir lite snabbt att tänka aktiv matchcoach. Medan man, och vi har ibland varit hårda mot Nanne Bergstrand, men han är ju liksom väldigt lugn och försynt och lite farbroderlig. Mm. Att man inte direkt ska tänka att vad man utstrålar för kroppsspråk har att göra med hur man är som matchcoach. Han var ju väldigt framåt och han tvekade ju heller inte för att göra ibland kanske lite tokiga taktiska förändringar, men han var en av dem som har experimenterat mest med matchbilder, tror jag, av svenska tränare. Mm. Och ibland fick han ju också kritik för det. Det var ju någon gång när han drog, han kunde dra ett trippelbyte då i 52, och så kanske Bayern någon gång fick avsluta med 10 man för att någon skadade sig och de har ingen mer att sätta in. Men han var ju inte rädd för att experimentera i alla fall.
Precis som Paolo Coelho.
Ja, det kanske han tagit någon inspiration därifrån. Ja. Sen är det ju vissa andra lagsporter som lämpar sig ännu bättre för aktiv matchcoachning, i och med att det trots allt ändå är ganska flytande spel i fotboll. Om man tar amerikansk fotboll, basket, hockey, så med effektiv speltid helt enkelt, så sker det ju väldigt mycket mer, vad ska vi kalla det, att man kan samlas och alltså det är väldigt tydligt i amerikansk fotboll till exempel att man ska ha en, där är ju avblåsningar hela tiden. Och man ser de här coacherna framför sig som liksom hela tiden har, nu gör vi så här, har vi så här uppe med den där lilla taktiktavlan och timeouten i hockey eller så. Så fotbollen är ju, plus att den är så stor planen också, som man heller inte ska underskatta, det är ju mer utmaning att vara en aktiv matchcoach där.
Absolut. Ja, jämfört med tennis då, som inledde detta med, så är det ju också, där får du ju dina pauser hela tiden, en gång varje minut i alla fall minst.
Ja, precis. Vad det gällde någon slags aktiv matchcoach och tidiga byten, så finns jag, för vi har ju också varit i Parma, som vi har sagt här tidigare, och då har vi, det har inte med texten att göra, men vi har som ett litet tillägg bara med lite legendariska spelare i Parma, och en av dem är ju ofrånkomligen Tino Asprilia. Och när jag kollade upp honom, för att, jag skrev de här korta presentationerna av dem, och det skulle handla om Parma, så jag skrev inte så mycket om det som hände i Newcastle, men det var en rätt kul anekdot där som inte fick plats. Han var ju som han var i Newcastle, ojämn. Han gjorde ändå ett hattrick på Barca i Champions League, trots att han var sen till matchstart. Men det var en gång som när Kevin Keegan var tränare, han kunde lite spanska, Kevin Keegan. Asprilia inte helt oväntat brydde sig inte om att lära engelska alls, nästan. Så han pratade till honom på spanska. Och så mötte de Blackburn, tror jag, i FA-cupen, och Peter Beardsley kom ihåg att det var en väldigt arg Keegan som kom in i halvtid när Newcastle under med 1-0. Och han var väldigt arg på Asprilia framförallt, som han väl tyckte hade varit värdelös. Och de pratar väldigt upprört med varandra på spanska. De andra sitter och tittar på och undrar vad som sägs. Vi fattar ju ingenting. Liksom så här, något händer så här. Men så plötsligt, som ett ögonblick, så rycker Asprilia av sig alla sina kläder naken och bara byter humör helt och valsar in i duschen. Så hör man honom inifrån och sätter sig i ett badkar och visslar så här. Så här, folk bara tittar på varandra, så här Robert Lee och alla de andra, och sen spelar de vidare matchen och lyckas vinna. Och Beardsley säger till Robert Lee att fan, du kan väl fråga Kev, var ju bra av honom att plocka av Asprilia där. Det vände ju matchen lite. Så här, kan du inte fråga vad som hände? Och så, här, och så berättar Keegan att Asprilia, han är som han är. Så han säger att jag sa till honom att han varit jättedålig. Nu får du några, du vet det här klassiska, du får några, jag byter inte ut dig nu. Du får några minuter på dig och bevisa att du kan bättre. Mm. Gör du inte det så byter jag dig i början av andra. Men då hade Asprilia bara sagt att sådär, så jobbar inte Asprilia, då byter vi redan nu, då går jag och duschar. Och så blev han, släppte matchen direkt. Så, men det blev ju bra utfall för båda i alla fall.
Ja, ja, fy fan alltså. Men om vi säger då att tidiga byten är ju en klassisk grej för att förändra matchbild. Andra klassiska matchcoachdrag. Steg ett, det är ju kanske att börja skicka långt, givetvis.
Ja, det är ju det. Nu är du inne på de lite trötta matchcoachdragen.
Ja, ja. Steg två måste väl vara att man skickar upp kanske mittbacken mot slutet av matchen.
Upp med granen.
Upp med granen, ja. För att nickskarva.
Så. Hänger också ihop med att lyfta långt.
Ja, men lite tidigare kan det kan man göra redan i 20 minuter. Om man vill vara lite pigg sådär, då byter man kant på yttrarna. Alltså högeryttern,
ja, just det.
Byter kant så att de får utmana. De har gått... Ja. En kanske inte kom förbi vänsterbacken.
Ja, han, alltså, högerbacken i andra laget har ett övertag på vänsterytten.
Ja, Robben byter från höger till vänster till exempel.
Ja, precis. Ja. Vad tror du om det är tre man i mitt fält att man vänder på diamantspetsen?
Ja, den är också bra. Ja. Den är lite djupare.
Ja.
Det visar att man har många lager i sig som tränare.
Ja.
Det kanske är de matchcoach-dragen vi har.
Jag såg här, Anders, att när vi rörde oss i allsvensk miljö och till och med lite Hammarby-miljö så ska det bli spännande att följa Jakob Mikkelsen då, som har tagit över efter Nanne Bergstrand. Han är då allsvenskans yngste tränare. Jag vet inte om han är 36 eller något sånt där.
Ja, 80 tror jag han är.
Född 80. Mm. Och ändå med att han har hunnit med väldigt mycket. Han blev ju alltså, lite den här Micke Stare-typen, att han blev tränare väldigt tidigt, redan i liksom, mellersta tonåren.
Mm.
Och han har ju hunnit med att föra upp lag i Danmark och Sønderjyske kom väl tvåa.
Sensationellt var det.
Sensationellt, ja.
Som Robert Laul skrev att det är som en jävla skulle komma tvåa i allsvenskan.
Ja, en bedrift. Mm. Och han har hunnit med att vara i Tanzania. Och han har långt CV för att vara så ung då.
Mm.
Jag gissar att han ofta fått höra att han var ung. Nu har inte jag orkat göra eller hunnit göra den definitiva jämförelsen år för år.
Mm.
Men nog är det ändå så att det är en relativt ung tränarkår vi har att jobba med i allsvenskan i år.
Mm.
Medelåldern är 44. Det finns många i spannet. Just det är några som drar upp det. Janne Jönsson i Halmstad tror jag är äldst på kanske 56 och Pelle Olsson är väl några år yngre. Men det är många som ligger där mellan 36 och 45 kanske.
Ja, Haglund, Axén.
Ja, Axén är lite äldre om
han är
upp mot 45 kanske. Ja. Ja, kanske ute på djupt vatten. Mm. Men Jens Gustafsson och Magnus Haglund och Magnus Persson. Och, de är ett gäng.
Mm.
Och jag minns, jag drog mig till minne sen en gammal, på den tiden offside debattartiklar, så skrev Tom Prahl om det var då kanske när, det var ju en stor grej då när 2006 när Elfsborg vann och det var Elfsborg mot AIK och då var ju vinkeln väldigt de här unga tränarna, då var ju både Haglund och Norling anmärkningsvärt unga.
Mm.
Men Prahl inte helt oväntat tog erfarenhetens parti och skrev att det finns en övertro på det här unga, fräscha, pigga och att man kanske då underskattar vikten av erfarenhet.
Mm.
Prahl minns att han drog liknelsen med att om han skulle hjärtopereras vill jag ha den hjärtkirurgen som har gjort hundratals bypassoperationer eller vill jag ha en som gör sin första. Mm. Lite billig poäng av Prahl, kan jag tycka. Man kan ju också säga att den andra kanske inte har lyssnat på Nya Rön eller börjar bli lite slapp eller så.
Ja.
Och hjulet är trots allt redan uppfunnet, minns att han avslutade sin artikel med. Men han tyckte då i alla fall att man inte tog tillvara på vad ska man säga, den äldre reserven i tillräckligt hög utsträckning. Nu är han ju och påverkar då i sitt spionuppdrag med Janne och company och de är ju lite gamla stötar.
Ja.
Även Jonas Tern börjar ju snart bli en gammal stöt.
Mm.
Men i allsvenskan då är det relativt ungt. Mm. Vilket gör att man inte, det känns inte så kul att vinkla på att till exempel Mikkelsen är yngst, för han står ju inte ut så mycket. Han råkar vara yngst, men sen, ja, de är i det där spannet ungefär. Om vi skulle tala lite om huruvida Prahl har poänger i sitt sätt att resonera, eller att om det är positivt det här med att vi går mot en lite yngre tränarkår. Och jag vet inte om det kanske är, om vi kan se det överhuvudtaget i, om man tittar på de stora ligorna. Det finns i alla fall en del stjärnskott så där, kanske tydligast då med Julian Nagelsmann i Hoffenheim, som är väl ännu inte 30 fyllda, va?
Nej, han fyller nu 30 år tror jag.
Ja, 29 fortfarande, som är väldigt omskriven då i Tyskland förstås. Eddie Howe i England och många mer också. Samtidigt så kan man ju komma ihåg att bara för att man talar om gamla tider så behöver det inte betyda att de var gamla. Mm. Det är ju värt att påminna hur gammal var det Bob Houghton var när han kom till MFF. Han var 26, 25.
Han var 26 när han vann första SM-guldet med MFF. Han har vunnit 3, tror jag, SM-titlar med MFF innan han fyllde 30 ens.
Ja, det är otroligt.
Det är otroligt, ja.
Ja, det tar ju ner tesen lite här, men ändå värd att påminna om.
Det finns ju en som är sensationellt ung som har vunnit ligan. Det är nämligen John Rødegård.
Det vet jag inte vem det är.
Han vann
inte vår liga.
Nej, han vann färöiska ligan som 22-åring.
22, ja.
Dessutom var han även färöisk schackmästare.
Oj, slags whiz-kid på Färöarna.
Sen har vi några sådana riktiga ungtuppar. Alltså. Då är det ju André Villa-Boas som var 33 bast när han med Porto blev den yngsta tränaren än idag som har vunnit en Europacup-titel.
Han var så ung då alltså?
Han vann Europa League 2011. Svenny ska man inte glömma bort faktiskt. Du vet, när han vann med Blåvitt 82 så var han faktiskt bara 34 bast.
Ja, det var så?
Ja. Det får man ändå säga.
Och nu representerar han ju istället andra skalan.
Ja, precis. Och det är väl lite...
Inte bara att han är gammal, utan Prahl är egentligen ett bra exempel. För, alltså, det var inte mer än att hacka på hans erfarenhet. För han kändes ju ändå som att han lyckades... Jan Andersson kanske är ännu bättre exempel.
Ja.
Är inte lika gammal som Prahl, men han får väl ändå räknas nästan som en äldre tränare. Men som var från början väldigt låst i att mina lag ska alltid spela så här. Och att, jag minns som gammalt offside-citat, att det finns en tendens att krångla till saker i fotboll. Det är mest att vi 11 ska kämpa ner de andra 11. Mm. Men jag tror, och framförallt under Norrköpingstiden, så, och det vet jag att flera har vittnat om där, att han blev mycket mer öppen och tog in kanske lite andra sätt att, ja, med statistik och också inte alltid spela på samma sätt. Han klarade ändå av att anpassa sig till något nytt, medan det kanske inte riktigt Svennis har gjort.
Nej, för det är ju det som finns. Det är ju en fara, du vet, i många branscher i Sverige så pratar man att man vet, man ska inte jobba på ett, man ska inte ha samma arbetsgivare mer än ett år, för då anses man kanske vara lite slapp så där, du vet, när det är riktigt. Ja, jag vet inte ingen om vilka branscher det är, men det känns som att det finns.
Ett år bara?
Ja, men man ska byta hela tiden. Ja. Reklambranschen tror jag är en sån grej till exempel.
7 år brukar väl nämnas så där i livet som cyklar ofta. Ja. Att det ofta händer något nytt, ja, kapitel i livet på 7 år.
Men det är det man kan tänka med en sån som Svennis som slog igenom så otroligt tidigt och har levt i samma värld i, ja, vad är det, 35 år nu sedan han slog igenom i Blåvitt. Samma kanske som Roy Hodgson, som jag tror han var väl typ 29 när han vann SM-guld med HBK. Båda de två blev någon slags symbol också för att det finns en rätt stor fara. Så det kanske inte bara åldern i sig, utan det är alla åren som gör att man kanske blir lite trött, lite väl trygg i sin, i sitt snack och i hur man leder och bygger ett lag och sådär.
Och kanske i sin första, vad ska man säga, förälskelse. Att man kanske klamrar fast vid den. För båda de du nämnde, det har inte bara med ålder att göra. Om man tar Svennis och Roy Hodgson, så var ju båda två nästan, kan man väl säga, pionjärer. Mm. Roy Hodgson var ju definitivt tillsammans med Bob Houghton med liksom en helt ny engelsk pressskola. Och Svennis anammade ju den, men det var ju nytt i Blåvitt i alla fall. Och som svensk tränare så var ju nästan en taktisk pionjär kanske. Om man är så tydligt förknippad med det så kanske det också blir lite svårare att ställa om sen. Mm. Hodgson har ju precis som Svennis fått spela... Du minns vad som alltid, när det är de gamla artiklarna som man då läser om hur det var när Bob och Roy kom, vad som alltid nämns om vad spelarna blev så imponerade av. Det, vet du vad det är?
Ja, det är ju det här att de hade lärt sig alla namnen.
Ja, det framställs alltid som något otroligt. Ja, jag vet, så här, Bob kom och så gick han fram till Christer Christensen och sa "Hello Christer, how's the wife?" Så bara, och vi bara satt och gapade. Så det är också rimligt att de pluggar på lite.
Ja, det är orimligt i andra änden. Alltså.
Ja, och samma Halmstad alltid. Jag minns också, jag satt med Sigge Johansson, kom han fram där, visste vad jag hette. Ja, vad fan, det ska man väl kunna kräva.
Ja, absolut. Ja, men det finns ju någonting.
Hodgson har ju det där att han inte vill liksom det där med lite nya. Och visst, det kanske finns en övertro på att man värvar spelare efter statistik och så. Ja, men han kanske också har varit lite väl emot det.
Så, absolut, det var ju när vi skrev om West Bromwich, när han var tränare där. Då var Ulf Rosvall som åkte och besökte honom. Och då satt man och pratade lite grann om den nya generationens tränare och skillnader. Och så sa han, ja, det här med statistik börjar Roy Hodgson. Jag blev vansinnig liksom. Det kommer alltid någon som säger, ja, ni hade bara 3 skott på mål. Ja, men vad är ett skott på mål? En strumprulla och sådär, du vet. Han bara slog ifrån sig lite för mycket. Och det kände man när han var i Liverpool och sen när han var i England. Så där, det var liksom ingenting nytt. Det var 4-4-2. Precis sånt här spel som man har sett. Det fanns ingenting som tydde på att de hade en erfarenhet kanske hur man ska förhålla sig till medier och till sina chefer och till sina spelare på ett professionellt sätt. Men fotbollstaktiskt har det inte hänt så mycket fotboll. Det har ju hänt rätt mycket.
Mm.
Det finns ju någon fara. Så att hade jag varit sportchef och skulle anställa en tränare och jag är en som är född 1980 som Mikkelsen och en som är född 1912 som Svennis.
Fan, taskigt.
Nej, det var taskigt. Ja. Så hade jag ju valt en unga för att det känns ändå som att om de inte... Klart, Svennis har ju alltid det här i bagaget. Han har ju sina cuptitlar, han har sina erfarenheter när det blåser. Och hur
det kan man ju vrida
det.
Och vända på. Om du menar alltså
det är inte så lätt.
Men du säger att du är sportchef och ska bestämma. Du har 2 kandidater. Du kan inte skilja dem åt. Jag tror att de här blir precis lika bra för Lerberget. Du menar att du hade gått på den unge då för att han helt enkelt är ung. Man skulle också kunna se det som att om de nu är lika bra så har den äldre kanske har upplevt hur det är både ligga i bottenstrid och att det ska väl vägas in.
Men Lerberget, som vi alla vet, Lerbergets IF har ju svårt att ragga sponsorer.
Ja.
Där tänker jag att ett ungt namn. I och för sig, tar man in Svennis där, det skulle också.
Ja, det skulle inte vara fel.
Salo Hallen Högarna så hade ju jublat.
Han hade också gått mycket där. Baxter står fortfarande där med blow mögelis.
Ja, precis.
Det kan ju också
koppla... Vinkvällar med Svennis och Baxter i Salo Hallen.
Ja. Fan, det är ju succé.
Ja, det är ju lapp och luckan.
Det är ju synd att hade varit, vilken jackpot hade varit för Torbjörn Denker som nu tvingats läggas ner sin föredömliga sajt Alltid Fullsatt.
Ja, det är synd.
Det hade ju varit grymt att få ha en podd varje vecka med både Baxter och Svennis som görs i Salo Hallen vid blåmögeldisken. Medan Baxter fortfarande försöker beställa då och då.
Och Per Hansson rullar alltid förbi med sin barnvagn.
Ja. Men det kan ju också ha att göra lite med vad det är för klubb.
Mm.
Om man tar Hoffenheim som exempel så man gör det ju för lätt för sig om man avfärdar Julian Nagelsmann som ett PR-trick.
Mm.
Det har ju gått otroligt bra för honom. De höll ju på att åka ut när han tog över. Han räddade dem kvar. Och den här säsongen, jag vet inte om de kan ligga nu 5. Jag tror bara de har 1 förlust ändå.
Mm.
Så han har ändå gjort något otroligt. Och han hade ju också den här som kanske är klassiskt då, att han var ganska lovande men skador satte stopp tidigt och ja, blev tränare istället. Men det kanske inte skadar i alla fall att en klubb som Hoffenheim som inte får så mycket bra PR eftersom de är, nu har väl lite Red Bull tagit över den som citationstecken onda klubben i tysk fotboll. Mm. Men de är inte populära i alla fall. Och det skadar väl inte att man får en ny story att kunna presentera. Så just deras fall så kanske det fanns den faktorn också.
Mm, absolut. Det börjar bli dags, Johan, för det här avsnittet som vi kanske döper till Tappat försök.
Eller blåmögelosten.
Blåmögelosten. Att runda av. Och vi klappar oss själva lite på axeln för att vi har hållit på här i 3 år. I princip varje vecka. Och vi framförallt så tackar vi givetvis alla er härliga lyssnare som hör av er med så fina mejl, bra tweets och som...
Rättelser.
Rättelser och tillägg till alla våra konstiga och ibland lite... märkliga diskussioner. Och det är
så härligt när det blir en liten rörelse. När det blir från, om man talar om det som kalenderår, om vi tar vårt 3:e år, så bland det roliga som hände var ju ändå den här följetongen med det värsta jag vet.
Det värsta jag vet, fortfarande
ja. Komma in något sånt mejl ibland och man blir alltid lika glad.
Ja. Så fortsätt gärna lyssna på oss och fortsätt höra av er till mailadressen som är podcast@offside.org. Men i det här så hoppas vi också att ni vill ta en titt på vårt nya nummer då. Som vi sa här tidigare, når prenumeranter denna veckan och kommer finnas i butik. Det är nytt för nu. Innan har det varit så
att finns i butik.
Innan har det varit så att prenumeranterna har fått tidning en vecka. Sen veckan efter har det funnits i butik. Men nu så är det så att numret kommer finnas i butik samma vecka som det når prenumeranterna.
Ja, torsdag, första
torsdag
butiksdag
kommer det finnas, tror jag. Precis. Och vi har ju nämnt lite grann där, vi har nämnt Parma, vi har nämnt att vi har en intervju med Daniel Ekvall, landslagspsykologen som vi har pratat om här lite grann.
Längre intervju med Öskan då också.
Öskan som du har gjort, Djurgårdens nya tränare. Jag var i Split och skrev om inte bara Hajduk Split, utan jag skrev om kroatisk fotboll i största allmänhet och det kaotiska tillstånd som det är där just nu och hur supportar kan göra skillnad.
Mm. Och så har vi varit runt i de engelska klubbar som kom alldeles nyligen en undersökning om, som har allra lägst förtroende för sina ledningar. Mm. Och det är ju, det är ju en jämn match, för det är rätt många med om matchen, om budet där. Ja. Men Axel Wikström har varit på en roadtrip i England mellan Coventry, Blackpool och Charlton framförallt.
Precis, nedslag i samtliga klubbar.
Ja, som ger en liten annan bild, en annan sida av pundet kan man kanske säga.
Exakt så. Mm. Sen har vi ett fint bildreportage från Iran faktiskt. Som
Johanna Lundberg har gjort.
Precis, en duktig sportfotograf som fick vann ett stipendium.
Mm. Lars-Gunnar Björklunds stipendium.
Precis, och valde att, att flyga söderut till Iran för att följa en känd där då landslagsspelare som inte riktigt får göra det som hon vill. Så Johanna följde henne.
Fotboll på rätt orättvisa villkor.
Sen har vi då, som vi alltid gör i alla nummer, vi har ju ett stort tema i bakdelen av tidningen. Och denna gången så är det frisparkar. Där vi går till botten på det liksom lite nördiga sättet. Vi tar reda på vem som faktiskt kanske uppfann den här VM-varianten i USA 94, den här Bolin-varianten som vi kan säga till det. Och varför kanske inte vi ser så många frisparksspecialister längre? De här Juninho och Hadji och alla de här
gamla,
Mihailovic. Vad har hänt med dem? För statistiken säger att det görs inte lika många frisparksmål längre. Är det målvakter som har blivit bättre på att ställa upp mur, eller är det bollen, eller är det domare, eller vad är det som gör detta?
Ja, det finns hur mycket som helst att läsa, så vi blir så glada om ni vill ge oss chansen om ni ännu inte har testat på att läsa Offside. Och vi är ju i full arbete nu med kommande nummer såklart, som vi kommer ha klar allsvensk prägel. För vi närmar oss ju allsvensk premiär och Svenska Cupen premiär. Och vi har gjort det här avsnittet i samarbete med C More, som ju sänder en jäkla massa med uppladdningen inför allsvenskan 2017. De visar över 100 matcher från både försäsong och Svenska Cupen. Och lyssnar man då på vår podcast, Offsides podcast, så kan man ta del av ett exklusivt erbjudande. Det blir halva priset på första månaden. Alltså 199 kronor utan bindningstid också. Och då går man in på cmore.se/offside för att ta del av erbjudandet. Och vill man titta på matcher alla närmaste tiden så är det idag, om det är onsdag när ni lyssnar, IFK Göteborg, Sandefjord och Debrecen Djurgården. Och på fredag är det Elfsborg-Halmstad och på lördag är det Malmö mot Östersund. Så gå in på cmore.se/offside för att ta del av det erbjudandet.
Ja, och därmed så önskar vi er en fortsatt trevlig vecka och vi hörs som alltid nästa onsdag.
Hallå!